Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 26. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter.
Idag ska vi prata om motivation och hur vi kan må bättre om vi förstår oss på våra egna drivkrafter.
Ja, det stämmer. Och i förra avsnittet pratade vi med Kristina Andersson om compassion, eller medkänsla på svenska. Och det blir allt mer tydligt för oss att det här med välmående på jobbet, det handlar ju så mycket om relationer och hur vi är mot varandra.
Precis, och många tror ju kanske att medkänsla handlar om mesighet eller kravlöshet eller så här utopiska drömmar om att vi alltid ska må tipptopp. Men så är det inte, utan det handlar faktiskt om hur vi kan rusta oss själva och organisationerna som vi befinner oss i för att stå pall när det blåser.
Ja, ett sätt för en chef att rusta medarbetarna för att just stå pall när det blåser, det är att hjälpa medarbetare att ta hand om sina egna drivkrafter.
Vi behöver prata om det som driver oss. Och vår samarbetspartner Twitch Health, de tipsar om motiverande samtal kan vara ett bra verktyg för arbetsgivare som vill fånga upp och stärka medarbetares drivkrafter. Motiverande samtal, det är en beprövad teknik för att coacha människor att göra förändringar. Som chef kanske du vill hjälpa en medarbetare att stärka sitt engagemang och motivation i arbetsvardagen. Du kanske ser en anledning till att motivera någon till livsstilsförändringar för hälsans skull. Läs mer om motiverande samtal på vår partner Twitchs hemsida, twitchhealth.se, och gå till bloggen. Idag ska vi prata med Sofie Sagfossen som doktorerar på Center for Consumer Marketing på Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen Sofie.
Tack så mycket.
Du forskar om konsumtion av upplevelser och hur man påverkas som konsument av att delta med en aktiv roll i en upplevelse. Till exempel stora motionslopp. Och anledningen att vi har bjudit in dig hit idag är att vi tänkte prata om motivation. Vad som driver oss människor att göra saker. Och vi är förstås intresserade av hur vi kan stärka motivationen på jobbet specifikt för att både prestera och må bra.
Ja, då börjar jag med att säga att jag håller på med egentligen just upplevelsekonsumtion. Men den teori som jag använder mig av är ju i mångt och mycket just psykologi. Att jag är ju intresserad av hur människor fungerar. Varför gör vi som vi gör? Vad händer inuti våra huvuden? Och när jag försökte förstå till exempel folk som åkte Vasaloppet, då var jag tvungen att läsa in mig en hel del på just motivationsteori. Och det är jättespännande.
Har du svaret på varför folk åker Vasaloppet som en parentes? Vad kom du fram till?
Ja, det korta svaret är att folk är både internt motiverade och externt motiverade samtidigt, kan man säga. Mm.
Det här med internt och externt får du gärna utveckla.
Ja, men som akademiker så börjar jag ändå med att bara säga kort någonting om själva grundordet och motivation. Motivation är ett ganska misshandlat begrepp, känner jag, i våra tider. Folk slänger sig med det lite här och var. Men det är ju att det är en psykologisk kraft som möjliggör handling. Så, väldigt kort. Mm. Och sen kan vi då säga vad motivation inte är. Det är inte något allmänt karaktärsdrag som många verkar tro. Jag hittade en rapport från Akademin som hade kartlagt 200 000 platsannonser. Och då hittade de så här: motiverad, engagerad, ansvarsfull, kommunikativ och flexibel. Det är den perfekta medarbetaren. Och det var alltså samma egenskaper oavsett bransch och yrkesroll. Och just det här motiverad, då får man ju det att låta som att det är någon slags allmän egenskap. Så man går runt och bara är, ja, jag är liksom 78% motiverad eller någonting. Men så funkar ju inte motivation, utan som sagt, det är en psykologisk kraft som möjliggör handling. Men det är ju också alltid i förhållande till någonting, alltså till ett mål. Alltså är jag motiverad inom området träning? Ja eller nej kan ju det vara. Är jag motiverad för en viss typ av arbetsuppgift, ja, då kan man ju ha hög eller låg mängd motivation. Mm. Det är det ena. Och den andra delen är ju att den här kända teorin då, som heter self-determination theory. De har då, som är ganska gammal och etablerad, de har också börjat skilja på olika typer av motivation. Så det finns inte bara en sorts motivation, utan det finns i grova drag två sorter. Och den ena är då inre motivation, intrinsic på engelska. Och den andra sorten är extrinsic, det vill säga extern motivation. Och när man är den inre motivationen, det är ju den fina, rena typen av motivation. Och det är egentligen att man gör någonting för dess egen skull, oavsett konsekvenserna. Så man gör inte någonting för att uppnå någonting annat, utan man gör någonting bara för att det i sig är så pass belönande för en själv. Så pass roligt, så pass absorberande, ja, vad det nu kan vara. Så att om jag går ut och går på en lång promenad i solen för att jag bara tycker att det är skönt, då är det drivet av en inre motivation. Mm. Medan om jag inte gillar att träna, men jag köper ett gymkort och anställer en PT som tvingar mig att träna varje måndag klockan 7 på morgonen, trots att jag inte alls gillar det, ja, då är det externt motiverat. Då har jag liksom en kontroll som kontrollerar vad jag gör. Och jag gör det för att uppnå någonting annat. I det här fallet kanske bättre kondition eller någonting.
Men vad intressant, för nu låter ju när du säger så som att vi faktiskt behöver både den inre och den yttre. För jag tycker ibland så blir diskussionen om sånt här lite förenklad kanske. Och så är det lätt att hamna i det här läget att ja, men det yttre, makt och pengar, det ska vi inte sträva efter, utan vi ska sträva efter inre, att bli lycklig. Men riktigt så enkelt är det inte.
Nej, precis. Och tänker man då framförallt på arbetslivet och jobb, så får man ändå säga att någonstans så är vi ju alla lite externt drivna. Jag menar, vi måste ju kanske ha en lön att leva på till exempel. Mm. Sen kanske inte det är enda anledningen till att vi går och arbetar. Men skulle du ta bort alla konsekvenser av ditt arbete, till exempel lön, berömmelse, uppmärksamhet, ja, vad det nu kan vara.
Gemenskap.
Ja, frågan är hur många som skulle ändå gå till sina jobb och bara göra det ändå. Mm. Jag skulle gissa inte så många. Så att självklart är det kanske inte rimligt att tro att man går runt och är 100% internt motiverad att utföra sitt jobb. Det känns orealistiskt.
Det var intressant. Jag kommer att tänka på vad vi pratade i förra avsnittet om medkänsla. Och då använde Kristina några begrepp att vi kan vara i det här go-get-mindsetet, där vi lätt kan bli tävlingsinriktade. Och har vi otur blir vi så stressade att vi inte bryr oss om andra eller oss själva. Och då är det för mycket. Men om vi är medkännande mot dem runt omkring oss och oss själva, så har vi bättre förutsättningar att vara kreativa och samverka och sådär. Men vi behöver ju go-gettet också. Och det var lite som hon sa, vi har ju det i oss. Mm. Så återigen, det är någon dynamik här emellan. Vad skulle du säga då att man... Ja, men till exempel om man är chef och vill gärna se till att medarbetarna har sin inre motivation med sig, åtminstone till en del, för att det ska bli bra. Vad kan man tänka på?
Där är forskningen ganska tydlig. Man säger att det finns 3 stycken basala psykologiska grundbehov som egentligen alla människor, alla kulturer har. Och de här 3 grundbehoven, alla de stärker inre motivation. Så vill man stärka sin egen inre motivation eller sina medarbetares, då finns det alltså de här 3 stycken som man kan jobba med. Och den första är ett visst mått av självbestämmande, autonomi. Alltså att man känner att man liksom får ta ansvar själv och få välja och inte liksom konstant vara övervakad, kontrollerad, styrd in i minsta detalj. Det är liksom motsatsen till...
Micromanagement hör inte hemma utan...
Exakt, och känna att man har ett visst mått av egen frihet så att man får känna att man är en fri... fritt handlande individ. Det är det första. Och sen är det också känslan av kompetens. Alltså att man känner att man utvecklas, kanske man ska säga. På engelska är det kompetens då. Men vi människor gillar ju hela tiden att utvecklas på olika sätt. Och den känslan är i sig belönande. Och den stärker ju vår inre motivation. Så då kan man ju tänka sig, då kan man kanske både... göra det i termer av vilka arbetsuppgifter man ger, att folk får lov att utvecklas. Men även kanske skulle jag säga att positiv feedback är ju egentligen att ge ett kvitto på att någon har utvecklats. Det kanske man inte inser själv, men när någon annan påpekar det så kan det ju bli väldigt tydligt för någon. Mm. Så känslan av att öka sin kompetens eller utvecklas ska jag säga, är den andra viktiga aspekten för att stärka intern motivation. Sen den sista då är social samhörighet. Och den kan jag tänka mig säkert kan länkas till compassion på olika sätt. Mm. Men det handlar ju helt enkelt om att vi människor måste ju känna att vi har band till andra människor. Vi mår ju bra av det rent psykologiskt. Mm. Så här är väl allting som kan på en arbetsplats som stärker banden mellan medarbetare. Att man får jobba i team och att man trivs med sitt team. Och man har olika sociala aktiviteter och så. Mm.
Det är mycket här som stämmer ihop med andra så här, modeller för att må bra på jobbet. Så, fast det kallas för olika saker. Jag tänker på SCARF-modellen som står för status, certainty, autonomy, relatedness och fairness på engelska. Då. Och det är många av de här begreppen du har pratat om nu som går in i den. Och det är egentligen så logiskt. Vi blir inte förvånade när vi hör det. Och det jag hör mycket, det jag tänker utifrån autonomi, där vet jag också att jag läst att det kan ju vara så att man faktiskt inte är så autonom egentligen. Nej. Alltså det är ganska styrt. Men om man kan skapa sig en upplevelse av att jag kan påverka. Så kan det lösa det och man kan känna sig liksom autonom. Så det låter ju igen mycket som att man måste skapa tid för att diskutera och förtydliga och ge verktyg för att få de här bitarna på plats. För att man då sen ska vara motiverad mot att prestera det som förväntas på arbetsplatsen.
Precis, och jag tror också lite som du var inne på att det kan också vara ganska olika hos individer att vissa vill ha ett stort mått av autonomi och liksom få bestämma hur man löser en uppgift. För vissa är ju det hela grejen att man får lov att vara kreativ och lösa det på sitt sätt. Medan andra vill ha en väldigt tydlig mall för hur man ska göra så för att känna sig trygg.
Och då tänker jag att... även om man kanske inte har utrymme för att vara kreativ på jobbet och graden av själv, vad ska man säga, av att man förändrar saker, kanske möjligheten kanske inte är så hög, så måste det ändå handla om att inte ha chefen flåsande i nacken när man gör jobbet, utan att man ändå ska bli litad på.
Ja,
tänker jag.
Absolut.
Det här med... alltså, jag kan inte låta bli att se det här med krav, kontroll, support i det här också. Tydlighet, att ha resurser att göra det man ska och support. Resurser även i form av andra människor. Så som du säger, det är många modeller som faller på plats.
Kassam-modellen också med vilja, kunna och klara av.
Alltså det här är modellernas fest.
Ja, det är verkligen det.
Allt sammanstrålar. Men man kan ju säga, om jag ska ta ett exempel på... alltså, det finns ju också ett annat steg som egentligen kanske utanför programmet, men det är ju motivation. Alltså att det inte finns någon motivation alls. Mm. Det har jag sett på en del arbetsplatser när medarbetare egentligen har gått från att vara otroligt motiverade. Men på grund av kanske dålig arbetssituation och dåligt ledarskap så har det slutat med att folk är helt omotiverade. Och så småningom då givetvis slutar och söker andra typer av jobb. Och där tror man, jag menar de här modellerna har funnits länge. Det känns så självklart för oss när vi sitter här och pratar om dem. Mm. Men när man går ut där så ser man att det är ju uppenbarligen inte så självklart för alla. Utan det kan ju till exempel, jag tänker väldigt mycket på ett exempel här, att det kom en ny vd med en ny strategi. Strategin bestod i att vi ska öka vår omsättning med si och så många miljoner och si och så många procent. Och hur ska vi göra det här då? Jo, vi ska inte jobba mer, vi ska jobba smartare. Punkt. Jaha.
Mm.
Det är väl ingen, ja, mm. Det var liksom, och när alla redan då jobbar, gör sitt bästa och jobbar kanske ganska mycket övertid. Det var ju inte som att jättemånga blev så jättemotiverade av den.
Filt.
Nej, så att jag menar, där har man ju kanske ett skolboksexempel på hur man inte motiverar folk helt enkelt.
Och det finns ju också studier på att när man fokuserar på medarbetarnas engagemang snarare än att bara peka att det är hit vi ska, så händer det grejer som är betydligt mer positiva. Och det här stämmer lite överens med den här debattartikeln i Svenska Dagbladet som kom här om veckan tror jag var. Och då kunde vi läsa att många prestationsbaserade belöningssystem i arbetslivet, de hämmar kreativitet och tränger ut den här inre motivationen som du beskrev. Och då jagar man ju kortsiktiga resultat, kanske då en ökad omsättning av en viss procent eller så. Man jagar kortsiktiga resultat istället för att satsa på någonting som i långa loppet leder till hållbara lösningar. Som både då, en vinstdrivande kan ge lönsamhet och i en annan ökad produktivitet. Man menar att det här, de här författarna till den här artikeln menar att det har lett företag in i krislägen, till exempel finanskrisen 2008. Och de rekommenderade att man skulle minska yttre belöningar och istället öka självbestämmandet hos medarbetarna och lita på dem. Vad säger du om det här?
Ja, alltså jag vill nog säga så att det är ju etablerat och känt att just yttre belöningar i form av till exempel pengar, betyg är också en yttre belöning. Det har ju en tendens att faktiskt döda inre motivation. Så finns den inre motivation från början så kan man då helt enkelt förstöra den. Och det har man sett med barn till exempel i skolan. Hur de, man har testat att ge barn pengar för att de har ritat teckningar. Eller då att inte ge dem någon belöning. Och då såg man att de barnen som fick betalt för att teckna, de tecknade mindre sen när de inte fick någon belöning. Mm. Så de tappade liksom
det inre intresset. Man lär sig knyta det till den yttre motivationen och så inte.
Precis.
Inte ägare själv liksom.
Exakt. Däremot så tror jag inte alltid att det behöver vara dåligt att man har någon typ av extern belöning. Det kan vara en bra morot i vissa lägen tror jag. Men just bonusar är ju väldigt omdiskuterade. Och de bonussystem jag själv har varit med i eller sett eller hört talas om. Många av dem känns som att de nästan skapar mer osämjat. Folk upplever dem som orättvisa och de suboptimerar liksom resultaten som du var inne på, att man fokuserar på fel saker och kort sikt istället för lång sikt då. Så att jag tror att det behöver inte vara något dåligt, men man måste nog väldigt mycket fundera på vad det är man belönar. Så belönar man till exempel individer som är den som skriver på kontraktet, ja, då belönar man ju till exempel inte samarbete. Mm. Vilket gör att för företaget så hade det kanske varit bättre att samarbeta i vissa lägen. Men det kan ju skapa en kultur där det blir en intern konkurrens istället. Där man bara maximerar sin egen, säg försäljning till exempel. Istället för att samarbeta med någon annan. Och kanske egentligen då hade man nått ett bättre resultat. Så jag tycker belöningar kan vara bra. Men man ska verkligen fundera på vad är man belönar. Mm. Är det själva transaktionen eller är det själva ansträngningen bakom?
Mm.
Eller är det samarbetet? Ja. Jag har inget så här universalt svar som kommer funka för alla. Liksom, men...
Nej, det är förståeligt. För det är komplext. Och just det här att om man kopplar till många organisationers värdegrund och värdeord, så är det ju, då har man ju satt dem där för att det är någonting som man vill ska genomsyra beteendet och hur man jobbar. Men det är ju kanske inte lika lätt att det går ju snabbare att stämma av en belöning kopplad till någonting numeriskt och kvantitativt snarare än har du jobbat fullt ut värdeskapande för dina kunder, Bo? Alltså, det blir svårare, men vi kanske lurar oss själva för att det tar mer tid i långa loppet ändå när vi får problem.
Och det här med, vi hade ju en gäst här i studion för några veckor sedan som pratade just om hur de gick från individuell, vad kallas det för, säljbelöning,
ja, bonus, ja, provision,
tack så mycket, till gemensam och vad som hände. Och det ökade ju både resultat och hälsa faktiskt. Den funkar inte för alla, men så är det med det mesta. Allting funkar inte för alla och i alla situationer. Men då kan vi vara överens om återigen att de yttre motivationsfaktorerna behövs. Vi behöver ju en lön. Och gissningsvis behöver vi i något skede i skolan något slags kvitto på var vi ligger. Men vi får vara väldigt försiktiga när vi utformar det och fråga oss just varför den här viktiga frågan.
Jag tänker att ju större insikt man har också om vad en yttre och inre belöning är för sig själv, så kan man spela lite med de där. Att vi har säkert saker som vi gör bara för vår egen del. Men ibland så tryter den inre motivationen. Den är ofta kanske också kopplad till hur mycket hjärnkraft man har just då. Och då kan det ju hjälpa att man lägger till någon yttre belöning som hjälp. Så att man liksom växeldrar dem där lite. Jag tänker ur ett liksom företagsorganisationsperspektiv också. Att skapa förutsättningar för att hålla i den inre och se till att den får liksom matas och göds och vattnas så att säga. Men sen har vi även yttre som vi kan buffra på mig när det blir lite.
Men du var ju inne på något intressant, Sofie. Det här, du beskrev ett exempel. Om det var PT du beskrev. Att så här, jag behöver ta tag i min träning. Jag har ingen inre motivation. Men då går jag till en PT. Och så kanske också så här, committar sig. Fult med engelska, men jag hittar inte svenska ordet. Inför mina vänner. Att nu ska jag då börja träna en gång i veckan. Och då kan man ju bygga upp den inre motivationen på sikt. Och det här är väl ändå kopplat till, idag pratar man mycket om grit och jävlar anamma. Och det finns ett begrepp som heter viljestyrka också.
Precis.
Vad är det?
Vi kan börja med grit då, för det är lite kopplat till de här kanske längre målen som man har. Det är egentligen en forskare som heter Angela Duckworth som är väldigt framstående. Det finns ett väldigt bra Freakonomics-avsnitt, en podcast där hon pratar om grit. Den kan jag tipsa alla om. Men grit är egentligen, man kan säga, passion och uthållighet för speciella och långsiktiga mål. Så det är liksom din förmåga att hålla fast i någonting och fortsätta kämpa med någonting över lång tid. Och det betyder ju inte att det alltid kommer vara smärtfritt, utan hon har tittat på allt från olympiska simmare till elever i skolor för att se vad är det som driver folks förmåga att stanna kvar vid långsiktiga mål och fortsätta kämpa med dem. Och hon säger då att allting måste egentligen börja med någon typ av inre värde. Och då är vi tillbaka till inre motivation. Alltså du måste ha ett intresse från början eller hitta någonting som man själv gillar och tycker meningsfullt för sig själv. Sen efter det, då handlar det om att ta hand om den passionen. Och det kommer inte alltid vara så att det är jätteroligt att gå ut och springa varje dag, varje vecka, året runt i alla möjliga väder, speciellt om man råkar bo i Skandinavien. Men om man har en passion för sin sport, som många nu har fått, triathlon eller löpning och alla de här extrema, då gör man ju det. Och det handlar också om då, de kallar för deliberate practice, att man ska träna med en mening och att man tränar liksom för att utvecklas.
Ett syfte
liksom, och det är helheten. Den förmågan då kallas ju för grit.
Ett slags sätt att verkligen se det där långsiktiga målet hela tiden.
Att man behåller sin uthållighet och passion för långsiktiga mål. Så grit är, och det här är ju med saker som man kan liksom påverka själv. Hade det varit något som man bara föddes med, så hade det inte varit någon idé att man liksom ens försökte förstå det. Men det visar sig att gör man de här, hittar man någonting som man är lite intresserad av och har känt en liten inre motivation, i alla fall initialt, så kan man ju då fostra den passionen och komma väldigt långt inom det området.
Och jag uppfattar också att det pratas mycket nu om att det här är mycket viktigare för att nå framgång än talang, som vi liksom ofta har pratat om förut, som man föds med nästan. Alltså, vi har haft en syn på att det är något inre som bara finns redan från början. Men att det går att öva upp, det är ju coolt, hoppfullt och vad ska jag säga, demokratiskt. Det är där för alla. Men hur gör man då? Är viljestyrka en del i det här?
Ja, viljestyrka är ett annat begrepp som på engelska kallas det för ego depletion ibland. Och det är en lite annan grej, det är lite mycket mer kortsiktigt. Man kan säga att det är en psykologisk resurs som finns i hjärnan som styr våran självkontroll, vår förmåga att reglera vårt beteende. Och den här resursen då, den kan ta slut. Så att när man har gjort slut på sin viljestyrka, då kan man inte längre kontrollera sig. Då fattar man dåliga beslut. Så till exempel så, om man har gjort kognitivt svåra uppgifter till exempel, då kan man inte motstå kakan. Så då tar man kaka istället för frukt på fikan till exempel. Skulle kunna vara en sån grej. Ni kanske har hört det här om att förra presidenten Obama och även, jag tror, Facebooks grundare Mark Zuckerberg, de har ju så här någon som väljer kläder åt dem, och den ena har väl alltid samma kläder just för att inte slösa med sin viljestyrka, att liksom inte lägga ner den här resursen på oviktiga beslut utan spara den sen till andra saker som då är viktigare. Just det här begreppet har ju, eller den här forskningen kring det har ifrågasatts lite på senare tid, vill jag ändå säga. Så det är lite själva att det finns och att den här effekten förekommer, det kan vi nog enas kring. Men sen exakt hur mycket man har av den här viljestyrkan och vilka situationer som den spelar ut sin roll, så att säga, det är kanske inte helt klarlagt. Mm. Men jag tror, de har sett vissa findings är ju robusta. Så. En av de roligare sådana studier som jag läst, och det var faktiskt när de tittade på folk som var på diet, som var så kallat nästan konstant dieting people, det finns ju säkert många sådana, och då folk som inte var på någon typ av diet, och när man jämförde dem mot varandra så såg man att de som faktiskt var på diet alltid, de kunde inte motstå frestelser i samma utsträckning som de som inte var på en diet, och för mig var ju det lite kontraintuitivt, men förklaringen som de föreslog då var ju helt enkelt att de som går på en diet, de går ju hela tiden runt och använder sig av sin viljestyrka med att motstå massa saker hela tiden. Vilket gör att den här resursen tar slut. Vilket paradoxalt nog leder till att de misslyckas med det de försöker då göra.
Mm. Så intressant. Ja. Det finns också en studie där man har låtit folk som har fått träna väldigt hårt, så det har gått åt mycket viljestyrka till träningen, och sen typ hoppa av cykel eller vad det var och försöka utföra svåra kognitiva utmaningar, och det har liksom gått sämre, för de har ju som sagt använt sin kraft någon annanstans. Så det är också väldigt relevant för arbetslivet, hur vi liksom organiserar oss eller skapar förutsättningar för att ha kraft för det som faktiskt ska utföras. Så vi har ju pratat om det här tidigare, just det här med att spara hjärnkraft. Och det kan ju vara svårt att relatera till en president, men det är ju fullt relevant för en tuff kognitiv arbetsdag att se till att man har hjärnkraften där för att utföra det.
Absolut. Så där kanske man kan då säga att problemet kanske inte är medarbetarnas motivation, utan det kanske är arbetsmiljön. Jag menar, dels kan ju ett kontorslandskap vara väldigt stökigt och enormt kognitivt störande. Jag tror ni skulle ha någon framtida podd om det.
Stämmer.
Men även liksom att bli avbruten, så den här, har man en företagskultur, att man ska svara på mejl väldigt snabbt, och när folk förväntar sig att man ska svara väldigt snabbt, då betyder det också att man måste ju avbryta den uppgift man håller på med för att då svara på det här mejlet. Och bara att switcha mellan olika uppgifter tar ju kognitiv energi, och sen tar det tid att komma tillbaka till uppgiften som man ursprungligen då försökte jobba med. Så där kan man säga att det är ju liksom en arbetskultur, en ledarskapsfråga och en arbetsmiljö faktor, har ingenting med någons motivation att göra egentligen.
Nej, jag tänker, oavsett om det finns en policy för hur snabbt man ska svara på mejl eller inte, så är vi ju benägna att gå på det här Det som senast plingar i telefonen.
Dopaminkick.
Mm. Ja, för då kan jag snabbt svara på något och då har jag gjort något bra och får liksom ett kvitto på att jag behövdes eller hur det nu funkar. Och då kan jag tänka mig att man kan hjälpa medarbetarna att sätta upp rutiner som funkar då. Och det behöver ju inte vara styrande, det kan vara förslag att ja, men kolla mejlen vid 3 tillfällen på dagen och stäng av notifieringarna för att kunna ägna då sin motivation, viljestyrka, spara den till de här uppgifterna som är verkligt viktiga för jobbet.
Ja. Precis. Det finns ju någon amerikansk guru som hade den, som uppfann det här med zero inbox. Jag vet inte om ni har hört det. Det här att man liksom alltid ska ha rent i sin inbox och alltid svara på allting. Men det är ju lite, det är ju nästan tvärt emot det jag sa nu.
För det kommer ju aldrig att hända.
Nej, men jag tror faktiskt han har backat lite från sina rekommendationer och sina effektivitetstips själv. För han insåg i en intervju att det där är ju orimligt. För att det blir, alltså, det blir som att då styr ju ens inbox hela ens liv. Att det blir som att alla andra bestämmer vad min att göra-lista blir helt plötsligt. Och det utgår inte egentligen från vad som är viktigast bland mina arbetsuppgifter utan...
Och man tar helt bort, jag tänker på de här 3 punkterna, självbestämmandet, ja, det, var ju, det får ju inte check i boxen då. Känsla av kompetens, kortsiktigt kanske, men jag utvecklas ju inte. Och ja, social samhörighet, men visst, men inte på mina egna villkor. Om jag bara, det är jätteintressant.
Mm.
Du har ju bloggat flera gånger på det där, hur du har... Liksom kommit,
kämpar med.
Kommit hem i känslan av att det kommer alltid vara kvar grejer på listan när jag går hem.
Men jag vill styra liksom vad jag gör och hur jag... Och det är en fight alltså. För jag tänkte just på det när du har pratat om motivation och att det vi behöver ha... Det krävs inte jättemycket motivation att svara på ett mejl. För det är liksom servat med frågor oftast som man ska svara på. Utan det som vi ofta behöver motivation och viljekraft till, det är de här lite... längre uppgifterna som inte ger en dopaminkick var 10:e sekund, för att det är inte eureka moment liksom hela tiden, utan vi ska jobba fram någonting. Det känns som att vi behöver skapa förutsättningar just för att nu måste jag sitta och klura här i ungefär 25-30 minuter på bara det här, utan mejl, utan kollegor som stör eller ihop med kollegor och vara fullt närvarande tillsammans. Kan du hålla med att det är liksom det är ofta det är det vi ofta behöver motivationen till, om vi kollar på vårt varför och vad är det vi ska göra på jobbet, så är det ofta att utveckla någonting samtidigt som vi själva utvecklas och ha kraft i hjärnan kvar till det. Men det lätta är ju att så fort det tar emot, kolla mejlen, för det blir en liten kick, någon har hört av sig och man kollar någonting annat och, men då får vi aldrig till det här som gör att vi utvecklas, för vi har ofta ganska knepiga jobb.
Jag tycker jag har sett en del praktiska strategier som folk använder sig av där för att få till de här. Vissa lägger in alltså egen tid i kalendern, att man blockar tid så att folk inte kan kräva ens tid vissa tidpunkter. Jag har även sett och gjort själv då att man går till ett litet konferensrum och sätter sig där helt själv för att inte bli störd och att verkligen visa att jag vill inte heller att någon kommer och stör mig just nu. Så att det får ju andra då konsekvenser att det inte finns några lediga konferensrum. Men jag tycker ändå det visar ganska mycket på kanske behovet. Och att medarbetare är ju duktiga på att hitta strategier själva som funkar.
Om de får förutsättningar. För då tänker du, kom igen tillbaka lite till ledarskapet. Att en fråga kan vara där. Att känner du dig motiverad mot det här? Vad det nu kan vara. Och hur ska vi se till att du... kan bibehålla de förutsättningarna eller skapa förutsättningar för att bibehålla den motivationen. Vad kan jag som din chef göra för att du ska få de här möjligheterna? Och det kan ju vara just att säga, ja, men jag skulle behöva få gå iväg och blocka av min kalender och skapa den kulturen och verktygen för det.
Jag tänker på, nu har vi verkligen snackat väldigt mycket om begrepp, men det är roligt för det landar ju något verkligt. Och det finns ett begrepp som heter flow.
Ja,
som är så himla spännande. Men ibland kan det bli en bild av någon slags lyckotillstånd som kan vara väldigt svårt att uppnå.
Precis, det är också ett sånt här buzzword som har liksom kapats lite grann och används lite på olika sätt. Kanske inte riktigt så som grundaren eller uppfinnaren av det hade tänkt sig. Flow är ju en flow experience helt enkelt. Är någonting som Michail Shikashmili lite osäker på uttalet där, men ja. Mm. Som han har forskat väldigt mycket kring under väldigt många år. Och det är egentligen ett tillstånd som man är i när man upplever att man är väldigt absorberad i det man gör. Man tänker inte på om världen eller tid och rum upphör lite grann att existera. Man har allt sitt fokus på det man gör. Och en viktig grej också som många glömmer bort som slänger sig med det här ordet, men som han var väldigt tydlig med att definiera, att det är när man har en balans mellan utmaning och kapacitet. Så att det är någonting när man använder sina resurser och sin kompetens på ett, och sina färdigheter på ett liksom utmanande sätt. Det får inte vara överväldigande, men så att man håller sig väldigt, väldigt fokuserad. Mm. Så det är liksom inte att ligga i soffan och slappa. Då är man inte inne i flow till exempel, utan kan vara, han tittade till exempel på kompositörer som satt och skapade musik i flera timmar och var inne i ett sånt här flow. Mm. Jag själv kan ju uppleva det när jag hoppar fallskärm till exempel. Mm. Väldigt mycket så att man är i balans med utmaningen och sina färdigheter. De är verkligen maxade tillsammans. Mm. Så. Men det är kanske inget som är... Man kan ju uppnå det på sin arbetsplats också i vissa stunder. Men det är kanske inget som är rimligt att tro att man... kan gå runt i konstant. Så.
Och visst kan det vara så att om man börjar stressa över att man inte är i flow, så blir det ett hinder i sig kanske för att uppleva det. Men det är ju en fantastisk känsla. Vad det än är man gör. Man hoppar fallskärm eller att man kommer på en jättebra idé som man går in i och liksom det bara matar på i huvudet. Jag tror vi alla kan relatera till det på olika sätt. Och det behöver inte vara jobbrelaterat. Men det är ju fantastiskt om det kan ske på... och ske på arbetsplatsen.
Mm. Jag har nog tur, för jag känner ibland att jag har ett flow på mitt jobb. Så då, det kanske är ett bra tecken.
Ja, låter som det. Ja. Och hög motivation, gissningsvis.
Ja, ibland, oftast.
Mm. Men jätteintressant. Jag tänker att de där tre punkterna som du nämnde från början, jag tror att det är värt att komma tillbaka till dem.
Mm.
Ska se om jag kan summera dem. Du får rätta mig om jag halkar snett här. Att du sa att det fanns tre grundbehov som vi har och som en chef kan använda kunskapen om det här för att stärka en medarbetares inre motivation. Och det första var självbestämmande, att få ett visst mått av autonomi, att inte bli flåsad i nacken och att bli litad på faktiskt, och förtroende. Och det andra var känsla av kompetens och också då utveckling, om man får nyttja den känslan av kompetensen så utvecklas man. Och det säger belönande, sa du. Och då kom vi in på feedback som vi måste prata om någon gång i den här podden. Det är ju så jättestort och viktigt. Tredje punkten, social samhörighet. Och det är ju det vi landar i mer och mer, eller på att säga, eller hela tiden. För att må bra så behöver vi varandra. Så de tre punkterna tror jag att vi avrundar med. Och alltså, lycka till där ute. Det här är inga lätta grejer, men det är värt att... och ha gryttet kvar.
Precis.
Tack så mycket, Sofie.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack. Och nästa gång då ska vi prata om den, som du var inne på, den fysiska arbetsmiljön och hälsan med Kristina Bodin Danielsson. Och hon kommer från Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet. Var mår vi bäst egentligen? Är det i kontorslandskap eller är det i eget rum? Eller som jag vill lägga till, kan det vara ute i naturen? Och hur påverkas vi av de här nya aktivitetsbaserade kontoren? Lyssna nästa gång så får ni veta mer.
Och till dess är ni som alltid varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook, LinkedIn och på vår hemsida healthforwealth.se. Stort tack till Agda Media för produktionen. Så tack för att ni lyssnade.
Tack.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.